Välkommen till O-poddens 20:e avsnitt som handlar om AI och framtidens jobb. Vi kommer att prata med Futurions vd Ann-Therese Enarsson.
Och vi kommer att prata med David Barnes, Vice President Global Workforce Policy at IBM, som jag träffade på EU-kommissionens konferens Making Skills Count i Bryssel.
Vi som gör O-podden, det är jag, Gunilla Mille Nygren.
Och det är jag, Ann-Sofie Sjöberg.
Välkomna!
Are. We have the applause first. That's a good start. So, David Barnes, you have just been talking in a panel debate regarding skills first and skills need. As a global vice president for workforce and social policy at IBM, what skills do you think will be required in the next, let's say, a couple of years? How long time could we predict what skills will be needed?
It's very difficult to forecast at any great distance into the future what specific skills will be needed. But what I can say is that the transversal skills, you know, communication, teamwork, those common, sometimes called soft skills, will be important for as far as we can see into the future. Because technical skills can always be retrained. And the half-life of technical skills has shrunk dramatically, probably less than 3 years now. So we take the point of view that we can always retrain you if you have the soft skills and you have the ability and willingness to learn. In the very near term, the hot skills are definitely in artificial intelligence, at least in the technology sector.
Okay, that sounds great that we will still have some other skills which is important and not only the technological part. But how shall we value skills today? Because, I mean, you can have informal skills and formal skills. What is important? We were talking about skills first in the panel debate here.
Yes, we adopted skills first precisely for the reason that many people acquire skills through many different means. Self-taught, coding school, for example, in the software area, or maybe they've worked part-time as a contractor on a project. But there are many different pathways people can acquire skills. And so we do need to be able to measure and evaluate those skills just as we do formal skills. We don't see them one replacing the other. We see them as quite complementary. We highly value tertiary qualifications. Yeah. But there is no reason for some jobs, not all jobs, that informal qualifications or qualifications below the level of a degree aren't just as adequate and effective.
Now aren't we always perhaps heading towards a disruptor? We're talking about technological disruptor. There will be the AI and ChatGPT, and how shall we prepare for this?
I think preparation can vary from how does the organization prepare, how does the employer prepare, how does the employee prepare. I think from an employee perspective, you need to take an interest in what are the capabilities of this technology, what can it actually do. For the employer, they have to rethink how the technology can help their business. But fundamentally, I mean, I'll give you an example. In IBM, we started introducing AI into our internal systems and business processes about 7 years ago. So I work with AI-driven systems on a day-to-day basis, but the AI is kind of invisible to me. And I know it's there, but I don't have to know anything about AI to work with these tools. What I do have to know is what its capabilities are. So our view is that ChatGPT, AI are going to create more jobs than they destroy. But for the most part, jobs are going to change to some degree. Some will change a lot, some will change just a little. Yeah. Because a job is just made up of a number of tasks. Mm. So the jobs will be redesigned in some ways. Mm. So we're optimistic about the future. Mm.
That sounds like a good last comment. We're optimistic about the future.
Gotta be.
Gotta be. Okay. Thank you a lot for this interview, David Barnes.
Thank you, Anthony.
Thank you.
Appreciate it.
Samtalen och debatten om AI som hot eller möjlighet, inte minst för jobben, har pågått under några år redan. Men under våren intensifierades de verkligen. Det var liksom överallt. Nu har vi precis lyssnat på David Barnes som har givit oss en internationell utblick. Men en som har varit och är mycket aktiv i debatten här i Sverige är Futurions vd Ann-Therese Enarsson. Henne har vi nöjet att prata med i detta avsnitt av O-podden. Välkommen Ann-Therese.
Tack så mycket för inbjudan.
Kul. Kul att vara här. Att du är här menar jag. Kul att vi är här också. Det är ju en fördel. Du, många blir ju rädda. Andra ser möjligheter. Vissa blir dystopiska och andra rycker på axlarna. Hur ska man se på den här utvecklingen som sker på arbetsmarknaden nu? Med just AI och nya jobb. Och folk har rädsla för att du vet, robotarna tar över. Lite så. Det går ju undan. Och hur ska vi rusta oss?
Åh, det var många frågor igen.
Ja.
Men om jag säger hur ska vi... Jag kan väl säga hur jag känner inför för den utveckling jag ser och jobbar med varje dag. Och det är väl med en skräckblandad förtjusning får väl vara liksom summeringen av det jag ser och det jag iakttar. Men det är klart att det är väl ganska vanligt i stark förändring vilket det här är. Och inte minst då som har visat sig under våren där strax före jul då... Så släpptes ju den här språkmodellen ChatGPT som var på alla släppar hela våren. Liksom. Mm. Och alla var begeistrade över liksom, hur den kunde prediktera, alltså hjälpa oss att analysera som era texter. Alltså, det var ju som en cirkusuppvisning i stort sett. Va? Och det var ju en kraftmätning och vi blev ju lite överraskade över dess liksom, ändå... Ja, hur bra den ändå var så att säga. Och sen kom de här tävlingarna, hur dålig det var, hur fel det blev och så vidare. Och det är klart att den inte är perfekt, men det var ju liksom en kraftmätning som överraskade många. Så jag kan ju förstå när man känner att oj, gick det så här fort och vilka konsekvenserna ganska snabbt på kort tid blev. Att det är ju en förändring som togs lite på sängen kanske för en del. Och det skapar ju alltid rädslor och farhågor och så vidare. Så att, det är väl en naturlig process tror jag. En mänsklig reaktion och dumt vore väl annars.
Ja, förändringar kommer ju att ske. En reflektion som vi har hört är just att AI kanske inte kommer ta över just ditt jobb, men en person som är duktig på AI kommer troligen att göra det. Och vad är reflektionen kring det här? Kommer det här att påverka segregeringen på arbetsmarknaden, till exempel ålder, kön, utbildningsnivå eller etnicitet? Hur ska man tänka?
Jag tror att vi håller väl på allihopa som är intresserade av den här frågan, även på universitet och högskola, att undersöka oss och försöka se framåt i framtiden så att säga, de konsekvenser som vi kan vänta oss. Vi har ju varit med i stora teknikskiften förut, så liksom, vi kan ju räkna flera hundra år tillbaka, så vi har ju viss erfarenhet och se om det fungerar likadant den här gången. Det är ju den stora frågan i forskarvägen, this time difference, eller man säger liksom, som knäckfrågan. Men jag tror här att det är viktigt att som enskild, alltså som individ, att vi försöker också som chef och ledare tror jag är extremt viktigt att vi just nu försöker förstå vad som händer. Mm. Och att vi också vågar latcha, leka och testa de här nya verktygen som har kommit. För det är ju, inte minst om jag tar exemplet ChatGPT, är ju en superkollega som kan faktiskt hjälpa oss att göra vårt jobb bättre. Det kan vara rätt roligt också att ta med de här verktygen som finns, att göra helt jobbet mer stimulerande och mer effektivt och man blir mer produktiv. Mm. Mm. Så att jag tror att absolut att våga sig använda dem, det tror jag är helt elementärt. Och sen tror jag att vara mer trygg i förändringstider, att inte det liksom första känslan blir rädsla. Det tror jag handlar mycket om att man vågar och initierar systematisk omvärldsanalys på sina arbetsplatser. Att man tar faktiskt sig tid till det. Och det är väldigt klokt. Du bygger in kunskap samtidigt som du bygger in trygghet i teamen och i din organisation. Mm. Mm. Så det är väl två sådana där saker som jag starkt rekommenderar om man inte liksom redan gör det.
Det ankommer ju mycket på arbetsgivaren också kan man säga.
Ja, absolut.
Eller hur? Alltså att man verkligen hänger med och tar till sig det här och låter medarbetarna faktiskt... till exempel kompetensutveckla sig och också att man uppmuntrar kanske.
Ja, Precis. Mm. Så det är jätteviktigt. Och för jag som, om man har ett ansvar, men också individuellt ansvar för den kunskap som, den nya kunskapen som också behövs. Vi pratar ju förstås, man kan ju titta nu på, jag tror att för en tid sedan så tror jag det var LinkedIn som släppte någon slags rapport, och det är ju ändå liksom någon slags signal som visar att i våras så ökade lavinartat efterfrågan på just AI-kompetens eller kunskap kring AI. Så man skriker efter den här kompetensen och kunskapen. Och det är ju, det blir oftast kortsiktigt, snart har vi liksom, många av oss kanske lärt oss det. Men självklart så är ju ett sätt att framtidssäkra sig har alltid varit att kompetensutveckla sig, att se till att ständigt lära sig nya saker och vara nyfiken. Men när du säger det här med hur kommer det påverka ålderskön, ja men där får vi undersöka naturligtvis. Jag har väl någon slags, om jag tittar på de här språkmodellerna, så är de ju rätt så, jag har drivit en tes under våren att det kanske till och med kan reparera eller överbrygga liksom den här åldersdiskrimineringen som finns. För vad de här språkmodellerna gör, den är ju fantastisk att sammanställa och analysera texter och dra fram, och det går blixtsnabbt och det blir ganska hög precision, men inte fullständig. Så att det här med omdöme och erfarenhet som pusselbit så att säga bredvid den här superkollegan ChatGPT till exempel, blir ju så enormt viktig för att kunna växla ut de fördelar som här AI-verktygen har. Och vem är det då som besitter det här omdömet och långa erfarenhet? Ja, det är kanske de som har varit lite längre på arbetsmarknaden. Så att om de äldre, skulle jag säga, på arbetsmarknaden tar sig an de här verktygen, så kommer de få en superkraft och inte bara superkollegor. Det är min liksom tes. Och jag kan bara lite då att jag blir å andra sidan lite orolig för de yngre på arbetskraften. För att vad de här AI-verktygen som vi ser just nu gör, det är att de tar ju mycket av, jag ska inte säga enkla arbetsuppgifter, för det är det ju inte, men att de typ av arbetsuppgifter som man oftast gör tidigt i arbetslivet väldigt mycket av som en del av sin inlärningsprocess.
Liksom instegsjobb, lite
sådär. Ja, men liksom det här med att som junior på en arbetsplats få sammanställa mycket texter, dra ut, extrahera. Det är ju en del av lärandet. Och hur, om de arbetsuppgifterna så att säga effektiviseras bort eller lyfts in i verktyg, hur kommer man som ung då in på en arbetsplats? Och vem lär upp mig då? Så att jag har nog ett extra öga till de yngre. Det finns en del som vänder också helt på den här analysen, som inte alls håller med mig och som säger att det är tvärtom. Vi får se vem som har rätt.
Exakt, det får vi göra. Men du har också pratat om det här med human intelligence. Och att det ska vara, det är det som du kommer in på här nu också, att det är en kombination av human intelligence, som jag tycker är ett lite läskigt begrepp, att det ens finns. Vad finns det annars liksom, tänker jag. Men det är klart att det gör. Och AI, artificiell intelligens, att man kan, just den här pusselbiten som behövs. Är det du menar när du pratar om den här kombinationen av human och artificial?
Ja, precis. Jag brukar säga det, att möt AI med HI då, som vi förkortar human intelligens. Ja, men det är för att det blir tydliggörande att du får en superkollega, att maskinen är liksom ett komplement till dig. Jag menar, vi har haft maskiner som komplement.
Exakt.
I alla århundraden, förut så var de liksom fysiska. Det var traktorer och skördetröskor, om jag får liksom riktigt dra till med någonting här nu då. Medan det som gör oss, tror jag, lite, som vi tycker, som gör det kanske att lite läskigare den här teknikskiftet, är att det som händer nu, det är att det är inte muskelkraften, liksom det fysiska hos människan som vi med ögat kan uppfatta avhjälper oss i arbetet och gör oss mer effektiva, utan nu är det ju liksom den här artificiella intelligensen. Alltså det är kognitiva tanken, det är vår hjärna nu som får liksom en inbyggd både miniräknare och som sätter sig bredvid oss. Och det är ju lite abstrakt och lite läskigt. Men det är också, så på ett sätt ska jag säga, så kanske det är lite olyckligt att det heter artificiell intelligens. För det gör ju att vi liksom, att det blir lite förmänskligande av de här verktygen som kanske gör att onödigt att vi räds, helt enkelt. Men jag tror väl också att det handlar faktiskt lite om makt också. För det är ju så att tankearbete har ju under väldigt lång tid värderats mycket högre än muskelarbete på vår arbetsmarknad. Och kanske här kan, nu drar jag iväg riktigt långt i tankarna.
Ja, men det är ju det där med segregationen.
Ja, men alltså, på ett sätt. Alltså, om vi nu får verktyg som delvis tar bort arbetsuppgifter eller roller, för det är allt försvunnit på arbetsmarknaden, men framförallt påverkar och förändrar innehållet i roller som vi kanske har lagt ner väldigt mycket prestige och status i, som vi också har gått väldigt långa utbildningar på universitet och jättehöga studielån för att liksom erövra. Vi har byggt in status på arbetsplatser, pyramider, ja, ni förstår. Och jag tänker liksom inte minst jurister som ett sånt exempel. Har hög status, jobb, liksom. Jag är själv jurist, jag kan ta det. Nu är inte jag det till vardags, men utbildningen liksom så, och den och mycket av de arbetsuppgifter man gör är att sammanställa information och hantera mycket texter och sådär, och det här kan ju de här verktygen göra på ett väldigt snabbt och effektivt sätt, så att vi kommer ju fortfarande behöva, så att säga, jurister, men kanske inte riktigt lika många, och statusen ändras ganska snabbt, för det är klart att, så att jag tror att det handlar mycket om makt, att det sker ett liksom en
En maktförskjutning.
Vi har med även i det här avsnittet David Barnes från IBM som jobbar som HR Global. Och han nämner just det här med vikten av, jag menar, att soft skills är väldigt viktiga framöver. Men att just det som du kommer in på, att den formella utbildningen, ja, den är fortfarande viktig. Men det blir en, du kan snabbt lära dig de nya tekniken.
Vi sammanställde för ett tag sedan, jag tror, eller det var ganska länge sedan nu, 2016-2017 någonting. Då sammanställde vi någonting i en rapport som heter Framtidens färdigheter, givet den automatiseringsvåg vi då är inne i, eller fortfarande inne i. Och då drog vi fram då och sammanställde då vad vi då, man kan ju mäta och lägga det här på olika längder och bredder, men där de här soft skills eller de framtidens färdigheter som vi kallar dem, vi klustrar dem i 6 kategorier på vad som blir viktigt för oss människor att se till att utveckla ännu mer. Och det finns ju forskning som naturligtvis backar upp det här så, och visar då att social och kreativitet blir ännu, så att säga, viktigare på arbetsmarknaden. Förmågan att ta hand om andra, omvårdnad, omsorg och så vidare. Så det finns en del färdigheter som vi människor är unika på och är helt fantastiska. Så det är väl det som är lite paradoxen här, att ju mer teknikorienterad arbetsmarknaden är, ju mer värdefullt blir de mänskliga, liksom, möter vi kanske ett mer mänskligt arbetsliv. Det som vi människor faktiskt är rätt unika och är helt fantastiska på. Vi kanske får jättemycket mer spännande och stimulerande arbeten, för vi blir av med monotona, repetitiva, farliga arbetsuppgifter, har ju också historien visat att tekniken har gjort.
Så kan man ju säga också att AI har ju funnits länge. Jag tror att kanske få känner till att AI redan existerar ganska mycket överallt egentligen.
Redan idag, utan vi vet.
Ja, exakt. Det finns ju redan, så att det där att det känns ju lite som att man tror att AI är något som kommer falla ner över oss så småningom och bara som ett monster. Så är det ju inte. Det finns ju liksom hela tiden. Så det är väl, mer det där, kommer ju vara en process, liksom, hur det förändras.
Ja, och det som är så fantastiskt med den här digitaliseringen som vi är inne i nu, det är ju också att på ett sätt så är den ju demokratisk, den demokratiserar, den tillgängliggör den här tekniken till flera. Alltså, vi har ju sett det, liksom, det här med, det finns ju så uppsjö många exempel nu, så nu trängs det riktigt hos mig att kunna rabbla upp alla, men det ska jag inte göra, för att ta hela poddtiden. Men vi har ju fler får ju möjlighet att kunna göra ett bättre jobb, till exempel, med de här verktygen. Så att fler blir lite bättre på sina jobb. Det är ju fantastiskt på ett sätt. Men å andra sidan så kanske det också innebär att om det är fler som kan göra ditt jobb, då ökar ju konkurrensen om jobbet. Och vad händer då? Historiskt vet vi att kanske lönerna då går ner. Å andra sidan så finns det människor som tänker så här, det här verktyget fick jag är specialist, nu kan jag bli ännu mer specialist. Jag kan bli ännu bättre och leverera. Liksom. Så att det finns också en grupp som förmodligen kommer dra iväg ännu mer. Så att det funkar liksom både och det här måste vi titta noga på och följa, naturligtvis.
Ja, för det är ju lite det här, det har ju forskats en del kring just AI och vad det innebär och vilka jobb som kommer att försvinna och vilka förändringar. Men just den här forskningen så handlar om jag menar, kring arbetsmiljön och hur är det att ha en robot som kollega? Många gånger så vet vi ju, det är ju inbyggt i våra system att det ligger AI, men vi kommer ju att jobba mer och mer med, typ, vi har roboten som kollega. Har du forskat tillräckligt mycket? Jag vet att AFA Försäkring, de har ju satsat en hel del på att just följa den här utvecklingen, för att det är ju också en del i vart är vi på väg och forskar vi tillräckligt kring de här frågorna?
Nej, det här är ju ett mycket nytt, det är ett nytt område på sätt och vis. Så att naturligtvis, jag tycker att det är jätteviktigt och superbra att AFA gör just det här. För det behövs mycket mer forskning på området. Och jag vet att de stöder forskning kring just det hela digitala arbetslivet. För det handlar ju allt ifrån liksom, inför hur man liksom, implementerar ny liksom, teknik på arbetsplatsen. Men också hur vi mår och hur det fungerar kollegor emellan. Så att det, bland annat. Så att det här är ju Kristina Palm med sitt gäng, inte minst vid Karlstads universitet, gör ju otroligt viktig och intressant kunskap. Så jag skulle väl råda de som är nyfikna att djupa kring vad som sker på området att googla in på det området helt enkelt.
Jag var med och gjorde en uppföljning av en utbildning för ledare inom vården och digitalisering inom vården. Det var jättespännande. Och just AI i till exempel hemtjänsten. Man blir ju fascinerad vilka möjligheter som finns, men också såklart en väldig omställning.
Ja, men här blir ju så viktigt också att det finns tid och möjlighet att implementera och lära sig och använda de här nya verktyg för att effektivisera då äldreomsorgen kanske till och med. Så det gäller att det finns förutsättningar för mig som chef att kunna implementera det här i ens organisation. Mm. Och det är väl det som är den trånga sektorn med alldeles för många underställda och alldeles för stressad vardag och en helt ibland orimlig arbetssituation. Hur ska vi då ha tid och ork att liksom ändra våra arbetssätt och ta in ny teknik som ibland har barnsjukdomar eller att ofta har barnsjukdomar och liksom så här.
Man vet ju aldrig här, vad är det för nya jobb som tillkommer då, som är helt nya som vi, vad kan det vara?
Framväxten av nya jobb, ja det kommer vara naturligtvis väldigt många nya jobb med olika AI-betoningar just nu. För nu är det liksom en AI-kunskapsbrist där ute. Men när den lägger sig så ser jag väl liksom att vi kommer se många jobb som växer fram inom vad vi kallar då för framtidens färdigheter. Det handlar just om kreativa och sociala kompetenser. Och de är ju väldigt dominerande inom till exempel vård- och omsorgsjobb. Vi kommer ha läkare naturligtvis även i framtiden, men kanske inte riktigt lika många, utan kommer vi ha fler sjuksköterskor och undersköterskor till exempel. Vi har en del kreativa jobb som kommer att finnas kvar och bli ännu mer så att säga värdefulla skulle jag säga, för teknik kan inte ersätta all kreativitet. Socialarbete, visst hantverksarbete, jag skulle säga, och lärare, coacher och utbildare. Även om innehållet i lärarrollen kommer faktiskt förändras en hel del, så kommer rollen finnas kvar. Ja, det var väl några liksom heta tips. Men att jobba mycket med kultur och värderingar tror jag blir diplomati, förhandling. Ja.
Jag lyssnade på din podd där du intervjuade en lärare just om AI faktiskt. Eller om er podd, podd tror jag. Det var väldigt spännande och han sa att det effektiviserades ju hans, eller effektiviserade hans jobb enormt genom att förbereda lektioner på ett smartare sätt. Och då kunde han också ägna mer tid åt eleverna, vilket ju var ganska häftigt tycker jag.
Jo, men om vi använder den här tekniken rätt så kommer det ge oss mycket mer tid till det vad vi då skulle kanske uppfatta som kvalitativ tid, det vill säga att ta bort det här administrativa, repetitiva liksom lektionsplanering till exempel. Det kan han bli mer effektiv i, som han berättade i podden. För att mer tid till eleverna. Men det handlar också om mig som chef och ledare till exempel, att jag får fler verktyg så att jag kan ägna mig mer åt coachande och vara nära mina medarbetare. Eller inom äldreomsorgen, att det är tiden med den mänskliga tiden. Ja, precis. Den är unik och den ska vi vara rädda om. Men det kommer nog inte komma automatiskt, utan här tror jag inte minst ett fackligt arbete är att säga att de tidsvinster vi gör, det ska ägnas åt patienter, brukare, elever, det som är, det måste, jag tror att där gäller att sätta ner klackarna i backen så inte marknadskrafter helt enkelt fördelar tidsvinsterna annorlunda.
Exakt, det är väl det som kan vara apropå demokratifrågan.
Men vi kanske inte ska vara så där jätteoroliga ändå. David Barnes, han konstaterar ju att be optimistic about the future, you got to be.
Ja. Jo, men det är klart att det finns massa faror liksom i kölvattnet av AI, den här häftiga tekniken nu som man sitter och leker fram, skulle jag vilja säga. Det finns faror med diskriminering, den ökar klyftorna, möjligheten till övervakning på arbetsplatser i samhället ökar. Fake news. Det finns en massa baksidor naturligtvis. Men det finns också, vilket vi inte får glömma, fantastiska framgångar. Inte bara att liksom ett rikare arbetsliv, utan också att liksom bara mer människa som finns en möjlighet. Och vi kan bota sjukdomar som vi aldrig liksom har rått på förut. Det finns enormt många exempel. Vi kan tillskansa oss kunskap mycket effektivare. Mm. Så att det finns ju en plussida också som vi inte får glömma. Och här handlar det väl liksom om att vi kanske är i det stadiet nu där vi måste sätta oss ner och diskutera. Vad vill vi ha AI till? Vilka problem ska den faktiskt lösa? Mm. Den kan ju lösa ganska mycket. Men vad vill vi att den ska lösa? Så lite reglering och lite styrning och en ökad kunskap och intresse för våra politiker, det tror jag är A och O just nu i den här fasen.
AIO. Man blir lite tillfälld när man pratar om det. Men alltså, grejen är att det kommer ju nu ökade regleringar och annat. Välkomnar du det? Just om EU har ju diskuterat ganska mycket och hoppas att det diskuteras även här.
Mm. Jo, men det gör jag. Jag tror att det är jätteviktigt att vi reglerar och reglerar det. Men det är ju så här. Sen får man säga, ja, det är så dags nu och så vidare. Nej, men vi måste ju också acceptera att tekniken alltid springer före politiken. Det är ju så det ska vara. Mm. Vi hade ju inga trafikregler före bilen kom heller. Så först kommer tekniken och sen springer vi efter och styr. Men gapet får inte bli för stort. Avståndet får inte bli för stort. Och det är väl det vi måste springa ikapp lite nu för att liksom, se till att vi löser rätt slags problem. Mm. Vi kan faktiskt få enorm nytta med den här tekniken i att kunna liksom skapa, lösa klimatkrisen och andra stora globala kriser också. Mm. Det ska vi ha med oss.
Men det kan vi ta med oss faktiskt lite grann. Ja. Det är väl en väldigt bra sammanfattning. Just det här att fråga oss, vad vill vi ha AI till? Titta på eventuella regleringar som behövs kring det och se möjligheter, inte bara risker så att säga. Mm. Och embrace it lite grann. Mm. Och lära oss mer för att faktiskt hänga med.
Mm. Det finns ju en fantastisk bok av Ishiguro som heter Klara och solen, apropå att jobba med robotar. Och där är roboten både en vän och ska hjälpa människan, men där har du gått, där är det ett avancerat steg till.
Ja, den är verkligen jättebra, rekommenderas varmt. Har du läst den?
Nej, jag har bara hört talas om
den. Den är väldigt bra. You do it.
I'll do it.
Yes. Men du, det kan vi skicka med, plus be optimistic about the future ändå, tycker jag.
Ja. Det tycker
så
jag.
Så tackar vi för nu faktiskt och hoppas vi hörs mer om framtidens jobb och framtidens färdigheter.
Det hoppas jag också, för det här är spännande.
Ja. Det här behövs följas upp.
Mm. Tack så mycket.
Tack.
Ja, nu har vi fått lyssna på en hel del om AI och framtidens jobb med Ann-Therese Enarsson och David Barnes. Och ja, det finns en del saker att hugga tag i, allt från utbildning till vilka teknikskiften som sker.
Och verkligen. Och framförallt det som Ann-Therese sa, att vi behöver liksom verkligen reflektera över vad vi vill med till exempel AI och hur det ska tjäna oss på ett bra sätt så att säga. Men vi på podden, vi kommer ju snart tillbaka med nya avsnitt och nya möjligheter, eller hur?
Jajamensan. Vi kommer att fortsätta bevaka det här området och ja, som man säger på ren svenska, stay tuned. Vi kommer tillbaka med nya avsnitt nu i höst. Ha det gott. Hej då.
Hej då.